Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Vigdis Hjort, Arv och miljö, som jag vet att du läste för, det var något år sedan, var det inte det?
Ja, och jag tyckte mycket om den, vill jag minnas.
Den orsakade ju stort rabalder i Norge. Det är en av de här självbiografiska romanerna som man kan kalla autofiktion eller vad man nu kan kalla det. Vi kan bara kalla det knausgårdianskt också, eftersom han är den stora giganten på temat. Jag tycker att den är väldigt lik i många avseenden faktiskt, Knausgård-sviten, den här boken. Vad tycker du?
Ja, men det tycker jag också. Att skriva självbiografiskt har väl existerat överallt, mer eller mindre liksom.
Det är säkert exakt den äldsta formen av romankonst, kan jag tänka mig. Och någonstans så är ju stoffet kommer ju alltid från någonstans inom dig själv. Jag tänkte på,
precis,
vet, förra gången jag pratade om den här Matilda Gustafsson och klubben, och hur Per Westberg och Anita Theorells dotter, hon är en av de unga kvinnor som den här Jean-Claude Arnault ger sig på då. När hon var ung författare så fick hon liksom stiga ner i den här forumklubben på Sigtunagatan, och så fick hon läsa sina alster, och hon var så besatt. Det viktigaste för henne, det var att visa att jag är en konstnär i min egen rätt, jag kan skriva, inte bara för att jag är dotter till en akademilitterär, ja, han var väl inte det på den tiden, Westberg, men en upphöjd författare som för övrigt skriver väldigt självbiografiskt, kan jag säga.
Fast alla texter ligger väl någonstans på ett spektrum liksom, mellan Knausgård och Sagan om ringen.
Jag vet, jag skulle också säga Tolkien, som jag lärt mig att man säger, inte Tolkien. Men ja, det jag skulle komma till i alla fall med det här Jean-Claude-prylen är att i klubben, hennes vittnesbörd är så här att hon kände hela tiden att hon måste ut och testa gränser. Hon hade vuxit upp i det här borgerliga hemmet, där allting var väldigt rätt, det var intellektuellt, det var smakfullt. Man köpte inte vulgära buketter i blomaffären, det gör vanligt folk, utan man plockar blommor från sin egen vackra trädgård och sätter i en lagom sliten arvegodsvas. Och så, ja, men du vet, alla de här markörerna.
De som vet.
Och hon kände så att jag måste, så att hon hade en sån här rebelltid i tonåren, och i det här Jean-Claude, han hade väl sniffat sig till det här bräckliga självförtroendet. Och när hon sa det, att hon gick ner där och han sa bryst till henne, ta av dig kläderna, lägg det här på golvet i den här äckliga liksom studion. Och hon bara gjorde det, och rösten i hennes huvud var så här: ja, det här blir ju stoff. Du vet att hon blir inte ens förförd, hon blir mentalt liksom våldtagen och ett fysiskt övergrepp av hennes fars vän, och hon känner bara så här: jaha, ja, jag får väl göra det här då. Och sen efterhand ångrar hon sig förstås, så kände sig otroligt kränkt då. Men det där är så intressant. Finns det författare, liksom, måste man då leva gränslöst för att bli en intressant författare? Eller måste man ha en skandalös familjehistoria att gräva runt i? Åsa Lindeborg skriver en jätteintressant artikel om det här.
Tack för tipset förresten. Ja. Du skickade den igår kväll till mig, och jag är så spännande.
förra kulturchefen då på Aftonbladet, och hon har ju skrivit den här "Mig äger ingen" som blev upphöjd då som debut, och sen blev det pjäs och sen blev det film med Persbrandt, och den handlar om hennes egen uppväxt med en alkoholiserad pappa och klasskampen och arbetar fattigdomen och så vidare i Västerås. Och hon håller nu på och snickra på en ny roman, eller självbiografisk roman, och så skriver hon om i den här artikeln hur hon går till tåget med sin mamma. Och mamman säger så här: "Ja, men jag har hittat några brev mellan farfar och farmor, eller mormor och morfar, men jag har bränt dem." "Jaha, varför då?" säger Rosa. "Man vill väl inte hamna i någon bok igen," säger mamman. Och det där gör ju ont att höra, såklart. Att hon skadar människor som hon älskar genom att skriva så utlämnande om dem.
Och jag tycker att där resonerar hon någonting, flyttar hon fram ett jätteintressant resonemang. Får man verkligen skriva om allting? För det är ju liksom en sån här en sanning, eller kanske en lögn tvärtom, som upprepar så många gånger att den har blivit tagen för en sanning. Att man, där det säger att ja, inom konsten får man göra vad som helst, man får skriva vad som helst. Men jag tycker att Åsa Linderborg resonerar kring det här och kommer fram till motsatsen, att nej, det är kanske faktiskt inte alls okej att skriva vad som helst. Det är kanske bara en rent egoistisk handling att använda folk i sin närhet och liksom utnyttja, men man utnyttjar dem som rekvisita i sitt eget ego-jobb.
Ja, hon konstaterar att det finns, självklart finns det djupt inne i de här författarnas inre finns ett ego och ett bekräftelsebehov, man använder ju det här liksom, vi måste offra oss för konsten och så vidare, och allt ska inte läsas som en sanning, men i själva verket så, ja, men det är väl klart att det handlar om också ett kanske ett behov, ett terapeutiskt behov då, av att på något sätt formulera jobbiga saker i ord. Och det kanske har en positiv inverkan på en själv. Men till priset av anhörigas då själsliga, alltså skada. Jag kan inte tänka mig något värre än att min bror eller syster skulle skriva någon totalt självutlämnande bestseller om vår familj. Jag tycker det skulle naturligtvis vara väldigt glad om de gjorde succé med något konstnärligt alster, men likväl skulle ju man må dåligt av att se sig själv skriven.
Men vet du varför? För det handlar ju om det, den som är huvudpersonen, jaget i historien, den får ju liksom en massa olika nyanser, den har ju lyxen att berätta om sig själv som en väldigt liksom, är på många olika nivåer och en får liksom ett helt annat djup. Är man med där som en bror eller syster eller moster eller faster eller farmor, då blir man ju på ett helt annat sätt endimensionell. Då får man liksom en viss sorts roll. Och det är, tror jag, det som gör ont igen, eftersom man är ju alltid mycket mer än det som en annan människa, även om man är ganska nära släkt med den.
Men man får ju, man tilldelas en roll där och folk ser inte de andra. Ens egna bevekelsegrunder, hur man själv upplevde situationen. Och jag tänkte mycket på det här i Vigdis Hjorts roman då, den här Arv och miljö. Där hon pratar om en väl förborgad familjehemlighet som rör ett övergrepp och som rör henne och hennes absolut närmsta familj. Och hur hon, och den försöker inte ens liksom handla om någon annan, utan den handlar ju om henne. Mm. Hon har bytt namn då på personerna. Och den här jaget i boken har under 25 år försökt få de andra familjemedlemmarna att liksom tro på hennes historia och erkänna hennes historia, som flera av dem vet är sann. Och sen så ställs allt det här på sin spets i en arvstvist då, när familjen måste mötas och diverse, en begravning och så vidare. Och den är skriven nästan maniskt så här, att den upprepar sig hela tiden. Hon upprepar kanske 5-6 gånger i rad, kan hon säga: jag behövde känna vinden i ansiktet, jag behövde känna sanningen nära mig, jag behövde träffa min bror. Så jag gick ut i regnet för att känna vinden i ansiktet och för att träffa min bror. Och när jag gick där med vinden i ansiktet, nu hittar jag ju bara på, men det var ju flera sådana passager. som det är intressant. Hon är väl, jag tror att hon är dramaturg, eller huvudperson i boken är i alla fall dramaturg och pjäsförfattare och regissör, håller på med dramatik. Och det blir en intressant, nästan man vaggas in i någon slags rytm, tycker jag, när man läser eller lyssnar på boken.
Men hörru, visst blir det också en sorts en form av härskarteknik, eller åtminstone en form av makt. Det tycker jag också Åsa Lindeborg skriver i den här essän om att skriva självbiografiskt, att den som skriver en bok om någonting som har hänt, den skriver om minnen, och det är liksom ens egna minnen, eller minnen, eller minnen som man minns och har minns igen. Du vet, när man minns ett minne, så kanske man omför, så liksom, kanske hjärnan liksom förändrar det, men när man skriver ner det och gör det till text, då liksom gör man det till någon sorts sanning. Och liksom etablerar.
Man tar tolkningsföreträdet, ja. Absolut.
Ja, och sen etablerar man den sanningen på något sätt.
Och den är jättesvårt och svår att tvätta bort ju. Och som Åsa Lindeborg skrev då i den här artikeln, att hennes mamma hade sagt, ja, men den här scenen vid middagsbordet, som var en nyckelscen när vi började gräla om någon politisk fråga. Ja, då sa ju bla bla bla. Du sa ju det här och det här, sa Åsa då till sin mamma. När de träffades, och mamma sa, nej, mina ord var inte det, mina ord var det här. Jo, det var de, nej, det var det. Jaha, okej, okay. Men nu har ju miljoner läsare och tittare fått se dina ord som Åsa har tolkat dem. Och sen är ju, det finns ju en annan dimension som är det här att jaget i de här självbiografierna är ju så, eller författaren då, är ju så oerhört upptagen av bilden av sig själv. Det är ju det som de drivs av. Det är ju inte alltid att de söker förlåtelse och rättvisa och såna här saker. Jag menar, för att det var ju inte så att Knausgård blev offer för något särskilt övergrepp eller så. Det var en ganska vanlig medelklassuppväxt som jag, nu kan inte jag honom, hans författarskap tillräckligt, men så det är ju inte riktigt så, men varför är det så viktigt att tala om för världen hur man själv ser på världen? Det här liksom min sanning.
Åh, gud vad intressant. Jag har ju läst Ulf Lundells Vardaga 2 som vi ska tala om lite senare i podden. Men för där kommer ju, dyker ju precis samma fråga
precis
upp.
Varför
är det så intressant att ge ut en bok om just mina tankar om världen? Men hör du, det är någonting med Knausgård, jag vet att vi återkommer ofta till honom, men Åsa Lindeborg skriver också om honom, och det genast i början kommer det fram hur mycket hon älskar honom. Och det finns ju verkligen folk, men det finns folk, det är någonting liksom, det är nästan som man förtrollar vissa människor, för de har liksom, jag har flera bekanta eller för detta kollegor från liksom dagstidningen jag jobbar på liksom, som jobbar med litteratur och professionella litteraturkritiker, som verkligen, alltså hashtag inte alla litteraturkritiker, men som verkligen älskar honom. Man kan inte säga ett enda ont ord om Knausgård, för allt han rör vid blir guld i deras ögon. Jag tycker det är så spännande, för det är ganska få andra författare, och speciellt levande nutida författare, som har en sån inverkan på folk.
Men det är också det här med självutnämnda, plågade, lidande, unga, manliga, vad ska man säga, manliga genier i sin egen... är det inte det som kommer fram lite?
Ja.
Och även det åldrande geniet då, inom citattecken som Ulf Lundell, är det inte också hur jävla smart jag är som ser alla de här sakerna? Och jag tycker mig skymta det i Vigdis Hjort-romanen också, att hon ser en sanning, alltså jaget ser en sanning. Och jag tänker på att du och jag pratade om de här olika brevromanerna i korrespondens mellan olika författare, och hur man ska låta så förbannat smart. Att det är det som är... Skulle inte det vara rätt härligt? Jag tänker också på den här Knut Hamsun, den här författaren som fick Nobelpriset med genombrottsromanen Sult eller Svält. Det är en ung man som liksom springer omkring i Kristiania och kastas mellan hopp och förtvivlan, och han är, och det handlar om det här att när man själv på något sätt skildrar sin egen psykiska ohälsa, så får man ett carte blanche att vara taskig mot andra också, för att man visar sin egen svaghet. Det här liksom klassiska, jag ska inte säga Schulman-tricket, men det är många som använder sig av det här greppet, att om jag själv visar hur trasig jag är, så kan jag också vara ganska vass i min kritik av min familj och andra människor som har begått då handlingar som jag upplevt och varit elaka mot mig själv. Och så där är ju Vigdis gjort också. Hon bara, ja, jag vaknade, halsade en flaska rödvin för, och sen gick jag och la mig. Och man förstår att det här är en människa som har ont i själen. Liksom. Och det är en människa som inte alltid kan hantera tillvaron. Men samtidigt är hon ju hon är ju sylvass när hon skildrar då sina systrars välmenta försök till försoning eller hennes enormt självupptagna mamma eller vidrig far.
Nu vill jag läsa om den. Jag blev verkligen otroligt sugen på att läsa om den efter att du pratade om den. Men hörru, handlar inte också om att man måste vara sympatisk? Alltså för att kunna berätta en trovärdig historia, för att få med läsaren, så måste man ju vara sympatisk. Och för att få liksom läsarnas empati, så är det bra om man har brister. Att man halsar den här flaska rödvin, eller att man känner sig ful, eller att man liksom känner sig misslyckad. Man måste skriva ner sig själv, för att ingen,
absolut.
Det är svårt att gilla en perfekt, en elak person som är liksom till synes perfekt också.
Det är minsann inte lätt att skildra sitt liv. Vi pratade om det förra gången. Men man vet ju ändå att de är ju ändå snygga. De är ju ändå framgångsrika. Men man måste hela tiden liksom parera
exakt.
Med sådana där grejer.
Men exakt. Men det är just det. För att om man är rik och snygg i grund och botten. Så då är det liksom trevligt att. Då vill man som läsare eller tittare fortfarande identifiera sig med den här personen. Alltså är man verkligen. Är man alkoholiserad på riktigt. Eller liksom sover ute på gatan. Då blir det liksom för tragiskt. Man har råd att vara misslyckad och inte alltid perfekt till en viss mån. Om man i grunden har det liksom. Om man vet att man kommer aldrig att sjunka för djupt. Utan det finns alltid liksom en någon slags grund av snygghet och pengar och kärlek.
Ja, och vi vill inte beblanda oss med folk som det går dåligt för heller. Men alla vet att Åsa Linderborg är en upphöjd intellektuell i gräddan av liksom Stockholms medievärld och så vidare. Så att det blir ju bara än mer intressant att de kommer från en fattig arbetarklassbakgrund i Västerås och så vidare.
Ja, precis. Hon kan unna sig det eftersom hon har kommit så långt i sitt professionella liv.
Jo, för att alla älskar ju en success story. Det är ju så.
Ja.
Det är som den här Persbrandt självbiografin också. Det finns ett jävla marginal för honom att berätta om hur han snortade cola och stod och runkade över någon porrfilm tillsammans med någon Tommy, vad heter han, Berggren, Tommy Körberg, eller på så. Han har inte gjort
någon Tommy.
Ja, skit i det. Jag ska inte gå in i det.
Väldigt specifik sak att antingen har gjort eller inte gjort.
Det är i alla fall inte något man kanske glömmer.
Vänta, gjorde jag det eller gjorde jag inte det?
Ja. Men är inte det är också det här klassiska sommarpratgreppet. Liksom.
Ja,
det,
verkligen.
Man frågar ju bara folk som är sedda som beundransvärda liksom, success stories att sommarprata. Och så frågar, ber man dem alltid att berätta om en jobbig händelse, en absolut första introt liksom till programmet, och då har man plockat ner dem, de har gjort dem intressanta, man har gjort dem mänskliga, och då kan vi höra.
Men visst är det ett ganska tråkigt grepp vid det här laget, att det börjar med att man ligger på golvet i sina egna spyor och så slutar det med att man är jätteframgångsrik liksom. Vad heter det?
Hashtag min resa. Ja, men man kan börja med att det skulle vara kul om det slutar med att man ligger eller kul skulle ju inte vara, men lite annorlunda.
Det skulle minst vara intressant.
Ja. Ja, nu har jag inga pengar på banken här. Det sista jag har är arvodet från Sverige.
Ja.
Tack och godnatt. Ja, det skulle vara lite konstigt kanske. Nej, men det kan vi ju inte göra. För då utnyttjar man ju en människa som mår dåligt.
Det är sant, men samtidigt tycker jag att det skulle vara intressant. För nu liksom, jag vet inte, för nu berättar man om och om igen historien. Hur den här sagan, hur allting slutar bra, hur liksom... Hur den här personen, för det är också den här personens egen berättelse som väljer exakt vad henne lyfter upp i den. Hur henne har haft det svårt, men nu har det jättebra och nu är jag superframgångsrik. Men det är ju, så är det ju verkligen inte för alla. Det är verkligen ingen liksom representativ historia. För vissa människor går det ju verkligen tvärtom.
Skulle du vilja sommarprata?
Jag sommarpratade för jättelänge sedan i Finland. I Finland precis hade börjat med sommarprat. Typ första eller andra året fick jag sommarprata. Jag jobbade som chefredaktör för en tidning då.
Vad kul. Vad pratade du om då?
Jag pratade om makthierarkier och gubbar som tryckte ner unga kvinnor på arbetsplatsen. Och jag bara körde på.
Det var
på,
så liksom. För MeToo innan det blev trendigt.
Ja. Och vet du, alltså efter det ringde han som var vd för liksom tidningen jag jobbar på. Han ringde och skällde ut mig. Jag var alldeles rasande. Han var så att nu har du förstört hela den här tidningen
oh, pappas varumärke.
Åh,
vad coolt.
Jag var ju så rädd. Alltså jag höll på att kissa på mig när han ringde. Jag var, herregud, vad har jag gjort? Men jag fick ändå inte sparken och jobbade där många år till. Men det var... Ja, alltså jag vet inte exakt hur bra det sommarpratet var. Men jag var glad att jag gjorde det ändå.
Ja, vad kul.
Du då? Nej, men vad ska du prata om? Hästar och böcker, va?
Ja, hästar och böcker skulle jag faktiskt ha. Jag tycker framförallt att det skulle vara kul att välja låtar. Ibland när jag lyssnar på en låt som jag känner riktigt mycket för så tänker jag, det är så himla dömtigt där, så tänker jag så här, om jag någon gång skulle sommarprata, vilket jag aldrig kommer göra, då skulle jag ha med den här på låtlistan. Min enda smala chans är att Peter skulle få sommarprata med min man någon gång.
Men herregud Karin, det är klart att du ska kunna sommarprata.
Alltså, jag Peter kan vara en av de där lyssnarnas val.
Ja, här, du är alltid
en
mitt
vanlis.
Val.
Ja, tack. Det var fint. Du, berätta nu om Uffe Lundell och dina känslor alltså, för honom.
Jag är ju på något sätt skadad så jag kan ju inte somna utan att ha någonting i öronen. Och här för någon vecka sedan så valde jag då Ulf Lundells Vardagar 2. För att jag kommer ihåg att du pratade om ettan i podden och sa att den var... Det var som att lyssna på den här... Jag tror du jämförde med en sån här bok som man läste om barn som handlar om kossor som idisslar.
Ja, just det.
Ja, och så började jag lyssna på det. Men och jag tyckte faktiskt jättemycket om den. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men att visa sig att jag och Uffe Lundell har samma åsikter i massa olika frågor.
Nej, men
inte
den är
alla
ju
frågor.
Bra. Jag hoppas att jag inte sågade den. För att jag menar, det är inget fel med den här Majros Idisla. Jag tycker också både Vardagar och Vardagar 2 tycker jag är riktigt bra böcker faktiskt.
Alltså så... Alltså det, och jag tyckte om själva tempot i dem. När han, för att han skriver, det kan handla om att han vill han åka in till... Nu minns jag inte, det är Ystad eller Kivik. Det här utspelar sig på Österlen. Och för att ta influensavaccin. Och sen är det jättelång kö. Så han åker hem igen och kokar en kopp kaffe. Och så åker han tillbaka på eftermiddagen. Eller så diskuterar han amerikansk inrikespolitik eller Sverigedemokrater. Och men så intressant. Slänger en känga åt Läckberg. Och jag tycker faktiskt också fine. Alltså, jag kommer ihåg, jag läste det, han skrev någonting om att Camilla Läckbergs böcker är skräp. Jag kommer ihåg att det blev en mini-uppståndelse då i liksom, att jag läste om det någonstans. Hon hade sen svarat med att skriva ut en check för någon slags välgörenhet i... För någonting, jag minns inte. Det blir i alla fall en sån här minifjud.
Gamla konstnärer bondes på Österlen.
Nej, men
bittra,
typ,
bittra män på Österlenfonden.
Men alltså, no biggity. Jag tycker det var en liksom, fan, det var bara lite kul. Jag, också, Läckberg är så stor så hon kan väl bara ta det med en blinkning. Och det gjorde hon väl också. Men, att, men jag tycker han är liksom, fan, det är kul läsning. Jag tror det också, det måste ju handla om att han är en skicklig skribent. Att det finns någon slags,
ja,
någon slags rytm som
är
behaglig.
Otroligt, och jag skrattar lite för att när du pratar om det, så fort man pratar om den där boken så faller man ju in i det här Majros idisslar. Det här liksom, åkte till Kivik, skulle ta vaccin,
exakt.
Kön var lång. Och sen är det väderbetraktelse som är lite någonting. Den är ganska poetiskt ofta. Det är, ja, någonting med att liksom de
katterna har försvunnit.
Ja, och sen så någonting som i träden, himlen, hur det ser ut, kulören eller någonting. Och det är ofta jäkligt snyggt. Och sen så någonting i köket, han äter något eller kokar något. Och sen är det så här, SD-svinen har tagit över. Vad fan hände? Och så är det något jävligt argt liksom.
Ja.
Ja. Och man kommer in i det där och det var så himla kul. Jag följer Linda Skugge på Instagram och hon gick och blev också så där uppslukad i Vardagar 2 och skrev ett inlägg precis i den där stilen. Varpå jag var tvungen att svara med en kommentar i den stilen. Alltså det är det härligaste sättet. Jag skulle vilja kommunicera så alltid. Man kommer in till jobbet och bara, ja, nu börjar mötet, tänder i taket, tar en kaffe, snön har svält.
Ja, men visst är det. Det är, liksom, det är ett skönt sätt att kommunicera på. Och det var otroligt skönt att ha den i öronen innan man somnar. Alltså, det är så, alltså, det är någonting med hans röst. Han läser in den själv också. Så
ja, men hon har en underbar, väldigt, väldigt mörk basröst, ja, som är jätte... Om allting annat går åt helvete skulle han kunna göra sådana här filmtrailers, du vet, sådana här.
Ja, snart. In a world.
In a world where everything coming soon to cinema near you. Ja.
Och sen skriver han också, han har ju ganska nyligen gett ut Vardagar 1, fast då heter den bara Vardagar. Han är tvungen att åka till Göteborg på bokmässan och så tycker han är otroligt irriterad när folk bara skockas kring honom och ska ta bilder på honom. Liksom. Han bara, fan, och så börjar han liksom skuffa iväg folk med sina telefoner att, liksom, för att han tycker det är otroligt irriterande. Och sen ger han bara upp och säger, fan, sitt där och filma med då, era små as. Det är, alltså något i den surgubbigheten som har en viss charm.
Men surgubben, han är ju så, jag blev så förtjust att jag typ skrek rakt ut när någon av de där draporna var någon sån här läser i bladet om bla 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 någonting, så bara Jide gråter. Jag bara var tvungen att ta ett foto och skicka till min man. Du är med i Uffes bok. Ja, största som har hänt.
Ja, nej, men tänk att man skulle, alltså, för jag kan ju säga så här att jag, och också var konstigt, jag måste liksom säga så här att det är en sån överraskning, men kanske det är för att jag aldrig gillar Jack. Jag tycker liksom att Jack var helt överraskad.
Den var ju så, eller jävla så pubertal. Det här är ju mogen man liksom. Ja.
Och till Uffes försvar får man också säga att han hänger ju verkligen inte ut sina nära och kära. Det finns liksom, hans barn existerar knappt i den. Om de existerar så typ bara med liksom första bokstaven på förnamnen. Jag vet faktiskt inte vad de alla heter. Och inga liksom exfruar kanske skymtar förbi någonstans. Men det är liksom ingenting kladdigt, utan det är verkligen bara han som kommenterar.
Nej, fast tvåan handlar ju för sig om en exfru också som går bort. Som, men jag håller med, det är ändå på ett värdigt sätt. Så där, det är ju inte någon, det är ju inga drapor, det är ju knappast.
Nej.
Det är inte skrivet som Nuckan, du vet, här, eller
som man i och för sig också älskar det,
alltså. Ja, i och för sig, det är ju någonting annat. Det är inga, det är inte den typen. Han rantar möjligtvis mot politiken eller rock'n'roll, musikens förfall eller mobilernas samhälle eller vad det nu är, men inte mot sina nära eller förra.
Ja, den får faktiskt plus. Jag tror jag ska läsa ettan eller lyssna på ettan eller liksom Vardagar.
Vad är det
också
som är hans försonande drag? Då? Är det för att han är så ensam bra som han tycker om?
Just det, det var exakt det jag skulle säga, för du läser mina tankar, Karin. Jag tror att det handlar om det att han på något sätt har lite åldersnoja. Han har ångest över att bli äldre, det är liksom alldeles tydligt. Han är lite skräpplig och känner att fan, livet, det bara svischar iväg.
Sen är han ju och fruktansvärt ensam. Ja. Det kanske är självvalt, men det märks ju att han också, han saknar ju exfrun, även om han inte är bitter och arg.
Ja, nej, men vem, ja, Uffe, alltså det får verkligen bli en rekommendation, Vardagar och Vardagar. Det kan jag inte se, men du säger att Vardagar första är bra, så då tipsar jag också om Vardagar 2.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den har i alla fall inte orsakat någon skandal som den här Vigdis gjort boken orsakade i Norge. Det blev liksom världens debatt, och jag tror till och med att precis som med Knausgård, han sa ju såhär, jag kommer aldrig göra om det, har han ju sagt i intervjuer.
Ja, just det. Ja.
Det vet jag inte om Vigdis Hjort har sagt heller, men både Knausgård och Hjort riktiga släktingar så att säga har ju uttalat sig och tagit avstånd. Det har ju liksom förstört deras relation. Nu kanske den redan var rätt dålig, men att det är intressant också att man ångrar sig efteråt. Det kanske blir som en sån här bikt, att det känns härligt i stunden. Och arbetar man med en textmassa så pass länge så tror jag att det infinner sig också någon form av distans. Att till slut så blir det liksom...
Exakt, ja. Orden tappar, har inte samma betydelse längre.
Nej. Och sen när den landar, när den finns i tryck och någon släkting läser sitt namn eller förstår att det är mig det här handlar om. Nu läser alla andra det här. Det är fruktansvärt utlämnande.
Men är det viktigt att de finns sen då?
Jag tror nog att konsten skulle vara ganska tom om man aldrig fick använda sina egna upplevelser som stoff. Jag tror att det absolut är en viktig del av alla möjliga, alltså musik och litteratur och allt, alla möjliga konstformer. De bästa skivorna eller albumen är ju alltid de här så kallade skilsmässoalbumen i regel. Vi kanske skapar bättre när vi är lite plågade. Det är ju som
men det är väl klart. Tragedi annat. Är ju liksom alltid mycket intressantare än vanlig lycka.
Undrar varför vi är så där missensamma. Alltså man tröttnar ju ganska snabbt på sina kompisar när de är nykära och har sådana mentionitis och bara pratar om hur bra allting är. Eller de för all del som man vet inte är så lyckliga men ändå alltid ska prata om hur bra allting är. Är det ett utslag av missensamhet och avundsjuka eller?
Men vet du, är inte det så Anna Karenina liksom att...
Du citerar Tolstoj nu alltså.
Ja.
Helt otroligt, jag är så himla imponerad.
Alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt. Ja, kanske det är så. Det finns liksom olycka, har fler dimensioner och liksom fler... Det är mer mångfacetterat kanske att vara olycklig än att vara en glad shit.
Helt konstig övergång kanske, men jag kommer just från andra visningen i rad av den nya Frost-filmen, Frost 2, eller Frozen 2. Och det är ju, alla sådana där sagor, även sagor för barn, bottnar ju alltid i någon form av tragedi. I det här fallet så är det två systrar som blev föräldralösa och liksom höll på att mista varandra. De levde åtskilt ju i flera år. Alla kan ju Frost 1 då. Och i Frost 2, vilket är lite kul då, för mina barn har... på något sätt tajmat in målgruppsmässigt både Frost 1 och sen då 5 år senare Frost 2. För den har lite fler dimensioner. Jag tror att den riktar sig till något äldre barn faktiskt. Har en politisk dimension. Och det finns ju folk också som det finns ju den här hashtaggen find get Elsa a girlfriend. man tycker att hon är...
Det visste jag inte om. Älskar den.
Och hon har hennes stora sång i det här visa dig liksom sanningen och hon längtar till det här okända. Hon längtar hela tiden bort från det här konventionella slottslivet och hon hör till något annat. Man kan säkert läsa in LHBTQ-frågor och allt möjligt i det där. Sen finns det också en konflikt mellan då motsvarande samer och de här kolonisatörerna då i det här sagolandet. Ja, det är jättespännande faktiskt. Massa såna här roliga och frågor kring så här, hur är det när man blir äldre? Har man fortfarande roligt då? Kommer man förstå världen när man blir äldre? Sjunger den här lilla snögubben Olof. Så det är såna där existentiella frågor som barn...
Alltså, eller som alla får fundera på. Alltså, eftersom jag också har barn så har vi också sett Frost 2:an och... jag tror att hon Miley ser bara 3 så hon fattar ju kanske inte ens jag fattar de här analyserna som du just drog. Men jag tackar dig för dem.
Det var roligt om Miley kommer ut där, hon bara, mamma, den här teorin att urbefolkningen blev lurade.
Men visst, alltså den här, alltså Frost baserar sig på en H.C. Andersen historia som heter Snödrottningen. Och visst, alltså Disney, de jävla asen, de sitter bara vänta på att upphovsrätten ska ta slut. Hur länge håller upp? Är det 60 år eller 75 år? 75 år kanske.
Ja, det är, jag tror att för musikaliska verk är väl 75 år nu för mera. 70-75.
Och sen bara liksom norpar de dem och gör jättesa... Liksom, de producerar ju väldigt lite själva.
Å andra sidan, Kan det inte också vara så som H.C. Andersen som med Bröderna Grimm, att många av de här sagorna, sagan om den här ensamma isprinsessan på Glasberget, alltså den här ensamheten, hon fick liksom aldrig någon för att hon hade de här speciella krafterna. Har inte den sagan funnits, finns det inte sånt här stoff i vår folklor liksom?
Du menar att H.C. Andersen låtsades att det var hans, men han egentligen plockade bara upp den från en annan historia och skrev den?
Ja, men har inte många av de här klassiska dramerna berättat? Fan, Bibeln är ju en sånt här kompendium av historier som berättades.
Ja, det var den som lyckas paketera den i liksom bästa, i det mest intressanta formatet liksom.
Jag är ju en väldigt blödig person, och särskilt när man är lite skör så här dagen efter julafton med liksom stort pådrag och så. Så att när jag såg den då igår, idag är annan dag, såg den även på juldagen som sagt. Då satt jag och grät tillsammans med min yngsta dotter, vi två är de som alltid gråter på bio. Och det är flera saker som berör mig. Det är framförallt det här systertemat, eftersom jag har döttrar då i samma ålder. Som de här när de är barn. Och sen är det också... Jag blir så himla rörd av det faktum att det är en kvinnlig manusförfattare som har skrivit den här otroliga succén nu två gånger, och att det är kvinnliga huvudpersoner. Det är, männen är bara bifigurer, och att det är kärleken mellan de här systrarna som är det, som är den här liksom, vad heter det, Saving Grace eller vad man ska säga, som alltid finns i såna här fabler. Ja. Och då brukar det vara kärleken mellan en man då och en kvinna, och det är prinsen som kysser Törnrosa som hon vaknar upp. Så nu är det ju inte det, det är andra saker. Och det är de som är regeringschefer, och det är de som är liksom queen of fucking everything i det här. Jag blir så himla glad av bara den grejen.
Ja, det kan jag verkligen inte säga emot det på något sätt, men jag håller faktiskt med dig. Det är ju otroligt fint. Jag har faktiskt läst ytterligare en bok, nämligen Annika Luther, De sista entusiasterna. Annika Luther är en finlandssvensk författare som har kommit ut på Schildt och Söderström, som händelsevis också råkar vara mitt förlag. Och den här boken handlar om vad som händer när vi allihopa blir antibiotikaresistenta. Alltså folk pumpar ju sig.
Alltså shit, det är så läskigt, det kommer ju hända. Alltså köttet vi äter, om man nu äter kött, har ju sånt där antibiotika i sig.
Ja, men det har det ju. Allting. Alltså ännu mer här i USA.
Det är så jäkla läskigt. Ja.
Och det som är, ja men det är och det är ju värst, liksom, så länge man är ung och stark och frisk är det väl okej. Okay. Om man inte är för ung, om man liksom är ett spädbarn eller liten och liksom inte har ett ordentligt immunförsvar, då kan det ju gå åt helvete, eller om man är gammal. Och... ja, det var spännande att läsa om det. Alltså, Annika Luther är själv också biolog, så det handlar väldigt mycket om hur det är att jobba på universitet och hur det är att forska i liksom, forska i bajs faktiskt också, och tarmar och liksom resistenta bakterier, och huvudpersonen, han jobbar liksom en man i övre medelåldern. Han jobbar på ett han har en familj hemma, och så jobbar han på ett universitet och forskar i bakterier. Jag tycker det är ganska tråkigt, och det inleds väldigt dramatiskt med att en av hans kollegor dör, och man förstår liksom inte vad det är som har hänt, att hon har dött så här plötsligt, och sen börjar man liksom nysta i det här, och
då blev hon smittad av de här läskiga bakterierna hon jobbade med.
Ja, precis, och allt går jättefort.
Du skojar, fy fan också. Vad läskigt.
Ja, och det...
Men säger man för det, jag är barnslig, men man kan ju inte säga forska i bajs, eller?
Ja, men tydligen finns det alltså ett sätt det finns liksom att man kan injicera, okej, det här är så äckligt nu så du kommer att, men tänk på det här ur ett rent vetenskapligt perspektiv nu, Karin.
Okej, om någon sitter och äter måste ni pausa.
Ja, verkligen, nu kommer det en triggervarning. Ja, men att injicera liksom friskt bajs in i folks tarmar för att liksom odla bra bakterier. Man ska ju ha, det finns liksom goda tarmbakterier.
Det räcker alltså inte med att bara käka lite A-fil på morgonen.
Nej, inte det, i alla fall det här fallet. Men då liksom, men så det blir liksom vinter och folk blir förkylda och liksom folk får en ordentlig influensa, och så börjar folk droppa av liksom. Folk blir stanna först hemma, och så visar det sig att folk börjar faktiskt dö, för det finns liksom inga, ja, men det finns ingenting som biter på den här influensan. Och huvudpersonen är, men det som vi talade om tidigare i podden, han är väl, han är liksom lite tafatt och lite halvmisslyckad som pappa, och eller han liksom är lite svårt att orientera sig.
En lite anti-hjälte.
Ja, exakt, typ. Det är liksom glasögon på nästippen och liksom snubblar omkring och gör sitt bästa, men ofta räcker det inte till. Och så blir han rekryterad till ett, liksom ett så här ett big pharma, liksom ett stort läkemedelsbolag som hoppas på att kunna sko sig ordentligt på att nej, men anställa liksom forskare som kan hitta på den, liksom, någon slags botemedel mot den här influensan. Och sen verkligen, nej, men så som när GlaxoSmithKline började vaccinera folk mot svininfluensan, gjorde miljarder på det. Det, liksom hoppa, liksom det skrivs inte rakt ut, men den parallellen tror jag liksom att det är ungefär samma sak, att de ska göra mycket pengar. Och så misslyckas han där också, liksom inte, utan att nu spoila för mycket, men liksom han, det går inte jättebra för honom där heller. Och den är liksom, det är en otroligt spännande historia, men det är så tydligt att författaren också, hon är liksom lite för insatt i de här ämnena, så det blir jättelånga föreläsningsserier om exakt
Det blir lite faktatungt.
Ja, det blir mycket latinska namn. Ja,
man vill berätta att man kan allting.
Ja, men precis. Liksom.
Men det borde ju kanske någon redaktör tagit hand om. Men det är svårt med de här böckerna. Ibland kan det ju bli hur bra som helst. Jag tänkte på Ålevangeliet av Patrik Svensson som vi pratade om i förra podden. Det är någon slags mix av autofiktion och poetisk roman och faktabok om ål. Och det funkar. Ja. Och jag tror att han också har fått väldigt mycket hjälp av skickliga redaktörer, även om han har skrivit allting själv naturligtvis. Men det där är, jag kan tänka mig att det där är rätt svårt. För att själva premissen för boken låter ju superintressant. Och det låter också plausibelt. Mm. Så det är klart att det där kan hända oss. Det har ju också slagit ut. Alltså det finns ju en folk som ja, drar de här superbakterierna i parti och minut särskilt i fattiga länder.
Så. Ja, men det är liksom, men det blir, ja, jag tror det är svåra också det när man, som du säger, man är för insatt i någonting och då vill man inte liksom förenkla det för mycket, för då blir det osant i ens egna ögon. Och det utsätts faktiskt, alltså utsätts den här huvudpersonen, om han blir liksom ombedd att skriva krönikor i en i Helsingin Sanomat om och förklara liksom hur bakterier fungerar, hur vaccin fungerar. Och han tycker själv det så blir så banalt när han ska liksom på 2000 tecken förklara något som är otroligt komplicerat. Och eftersom han är liksom forskare i det så ser han ju alla dimensioner. Men att, och det liksom, och jag känner att det kanske är lite det som misstaget som författaren gör, för det bromsar upp historien väldigt mycket. Just när det börjar bli spännande så kommer det en jättelång utläggning om hur olika tarmbakterier fungerar.
Ja. Ja, okej. Okay. Ja, och man vill kanske inte gå in i tarmen där när i mitt i en actionscen. Det låter ju faktiskt helt naturligt. Men ha lite mer självförtroende, tänker man, till en sån författare. Alltså, vissa saker får man faktiskt lov att förklara lite enkelt för att kommunikationen ska gå fram. Jag funderar mycket på det där när jag skrivit om diabetes och hur mycket får man förenkla? Men folk somnar ju om man börjar prata om olika liksom cellstrukturer. Utan det är bättre att hitta i det fallet, beroende på kanske var man är i en berättelse, men att hitta någon slags metafor kring liksom hur insulinet fungerar i det här fallet eller någonting. Och sen så, ja visst, man kanske måste utelämna vissa dimensioner och ta det någon annanstans i någon bilaga i så fall. Eller så får man bestämma sig för att göra en helt annan typ av text.
Det är just det, att man måste fundera, tror jag, på vem är ens målgrupp, vem är det som ska läsa den här boken, vem skriver man för? Skriver man för att imponera på kollegor eller, liksom, eller skriver man för att underhålla någon som letar efter en spänningsroman med, liksom, som tar avstamp i verkligheten?
Mm. Man blir ju också lite förbannad när man lyssnar på eller läser en bok med en viss titel som lovar någonting som man sen inte får. Så jag håller på att läsa en bok som heter någonting med kommunikation med hästen eller någonting. Och då tänker jag, vad bra, jag älskar etologi. Jag vill höra om vad tips och tricks jag ska kommunicera med häst. Och så istället är det liksom en skribent som har åkt och hälsat på kända hoppryttare och dressyrryttare och pratar om hur fint det är när de rider sina hästar, hej då, ungefär. Och visst, det är ju något helt annat. Det kan ju vara kul, men det är ju inte alls det som boken...
Ja, man känner lite liksom snuvad på sina egna...
Det löftet som boken har, ja. Jag måste bara fråga dig apropå vård och vårdens ansvar och så vidare i samhälle. Det har pågått en en kejsarsnittdebatt i brist på bättre uttryck i Sverige de senaste dagarna. Har den, finns den i Finland också? Det här med att ett läger anser att det är en demokratisk rättighet att få liksom fritt kejsarsnitt av vården, och en annan falang tycker att det är inte alls självklart därför att det finns så många andra vårdbehov som är skriande och så vidare. Det är liksom, den är rätt intressant.
Visst är den det. Alltså jag läste om den i svenska tidningar, men jag tror faktiskt inte den existerar i Finland ännu. Vi ligger ju alltid liksom typ 5 år efter det, så att 2025 ungefär kommer vi att föra den här diskussionen. Fan, jag vet inte vad jag ska tycka, men spontant tänker jag att jag vet inte heller att det ska bli två sidor liksom. Ska man ta team vaginalförlossning, team kejsarsnitt? Jag menar, om man är rädd och man verkligen har livrädd för att föda vaginalt, då ska man ju liksom få rätt till kejsarsnitt. Men det kanske, kanske grund och botten är fel det att kejsarsnitt kanske säljs in som någonting minst lika naturligt, när det faktiskt är ett ganska, som du säger, ett ganska stort ingrepp. Att det är kanske någonting som ändå ska vara alternativ ifall inte den vaginala fungerar.
Ja, så man kanske, det låter ju hemskt, man kanske borde vara mer rädd för i vissa fall.
Jag tycker också det är svårt när man talar om sådana frågor. Jag tycker det gäller allt, jag tänkte på mycket på sistone, att när man alltid argumenterar ur sin egen upplevelse. När man diskuterar så här måste man ju alltid diskutera liksom, och ha liksom ordentlig statistik och fakta. Jag tänker också på det, jag var faktiskt här om dagen och böjde mina ögonfransar, för att jag har världens kortaste. Det kändes som ett...
Ögonfransar.
Ja, verkligen. Och så visste det sig att kvinnan som fixade mina ögonfransar, hon hade invandrat från Polen till USA på 80-talet, alltså ännu, hon liksom från socialistiska kommunistbålen, kommit till USA, och kanske inte var den största överraskningen, var hon en grym Trump-supporter. Och man vill liksom inte börja bråka med någon som håller sina fingrar i ens ögon. Men vi kom in på en ganska... Det var intressant att diskutera med henne, för att allt hon argumenterar för att hon liksom var på basen av sina egna upplevelser. Och man kan liksom inte basera ett helt lands politik eller liksom hälsovårdssystem på basen av bara det man ser omkring sig, det man själv har upplevt. Nej. Man måste ju liksom ha en större... Man måste ju liksom ha en mer överskådligt grepp av det. Och jag tänker att det samma sak handlar ofta om när man snackar liksom vaginal förlossning eller kejsarsnitt, att man kan bara argumentera om det som man har hört och sett själv. Man borde liksom, för att kunna föra en vettig diskussion kring det här, måste man ju kunna slänga liksom fakta på bordet och säga så här farligt är kejsarsnitt, eller så här kan det gå när man liksom, eller så här många kvinnor lider långt efteråt av kejsarsnitt, så här mycket förlossningsskador får folk som föder vaginalt, det här kan vi göra för att motverka det.
Det här är ju så roligt. Jag har också haft en sån här skönhetsvårdsmänniska som höll på med laser eller vad de gjorde på min kropp och deklarerade olika sanningar för mig. Man är ju ganska utlämnad när man ligger där liksom, och man vågar ju inte käfta emot. Det kan vara ju bra härskarteknik. Hon kanske, annars skulle hon böja dina, jag hade en till mig närstående böjda ögonfransarna, och de blev jävligt böjda. Hon såg så här permanent chockad ut, ögonen såg så himla uppspärrad ut.
What? Ja.
Man kände sig väldigt intressant. Såg ut som att hon reagerade stort intresse.
Men vet du, jag tycker det är så, vi får kanske tala mer om nästa gång, men just det här, för jag kände så att jag vill få henne att förstå. Alltså att min sanning är den rätta. Nej, men jag skojar bara. Men liksom att jag vill förstå.
Du får komma till den här salongen så här armé, liksom rustad med massa statistik och så här massa spreadsheets och hålla lite.
Men alltså när jag kom med fakta, när jag var så där, men vet du vad, idag var det faktiskt en artikel i New York Times, och hon bara New York Times, alla vet ju att media bara sprider lögner. Och då står man där liksom
alltså, handfallen. Peppe, du får inte ge den här människan dina pengar. Finns det ingen annan ögonfransböjare? Du bor ju i freaking LA. Det måste finnas 12
men herregud, det är ju det. Jag visste inte att det fanns någon här som rösta på Trump, så jag gick ju dit liksom. Jag kollade ju inte upp henne före det, men nu vet jag ju bättre alltså. Men vet du, jag kände verkligen så här, men hur ska man övertyga någon? Hur ska man övertyga någon som är rasist till exempel?
Det är nog väldigt många som har haft just den här inre striden, alla Carl Bertil Jonsson höll jag på att säga, här under julhelgerna, när man hamnar liksom bredvid någon släkting som är har en helt annan politisk uppfattning. Det är ju så svårt, och ibland så blir man gräver ju bara liksom, det blir bara värre skyttegravar ibland om man börjar försöka. Så att man vill, ja, det, jag tycker det är så svårt. Men samtidigt så mår man ju så dåligt om man sitter där och håller käften. Liksom.
Men det kan man inte. Alltså jag kan ju verkligen inte hålla käften.
Jag kan inte alltså, hålla käften, men det har gjort att jag inte blir bjuden tillbaka till vissa. Tyvärr.
Alltså igår var jag tvungen att hålla en föreläsning för en rysk kille som han tyckte att Putin var det bästa som har hänt. Som har hänt i Ryssland. Och så började vi tala om att vara gay i Ryssland. Och han bara, men jag är inte... men jag är inte homofob eftersom jag är faktiskt en gay-kompis.
Mm, den är skön.
Ja. Då så. Ja.
Nåväl, ja, men du, vi kan inte lösa alla världsproblem. Men vi försöker, vi tar ett per avsnitt.
Ja, minst.
Vi börjar nästa gång. Jättehärligt att prata med dig.
Nu detsamma, Karin.
Nu ska jag ut i vintermörkret och du ska ut i den kaliforniska.
Ja, det är ganska kallt här också.
Ja, för långa shorts.
Ja, det kallas byxor. Hörde du, god fortsättning och vi pratar snart med varandra igen.
God fortsättning, Peppe och allihop. Puss och kram, vi hörs snart.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.